Heliga evangelium, evangelisten Lukas skriver i sitt tredje kapitel. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen och den helige anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, min utvalde. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi tar nu under början här på januari, eller mitten på januari, och bryter apostlagärningarna temat för två specialgudstjänster, eller två specialtematen. Vi kommer att fortsätta efter böneveckan och fortsätta gå igenom apostlagärningarna. Så ligg gärna lite i framkant inför det. Den 31 så kommer det bli apostlagärningarna kapitel 12, om jag inte missminner mig. Så du har möjlighet att ligga i framkant och finnas med även för våren där. Men nu kommer vi ha två söndagar kring dop och kring nattvard. Om sakramenten, helt enkelt. Eller, nu kan det ju vara så att du sitter här och tycker att det var väl en något väl hård insnävning. Jag vet att den mycket speciella och synnerligen karismatiska prästen Gunnar Rosendahl i Osby i Skåne, han var verksam för ungefär 70-50 år sedan, inledde en bok om sakramenten med att säga att somliga hävdar att det finns två sakrament, somliga hävdar att det finns sju sakrament. I denna bok behandlar vi sju sakrament. Om man, nu kanske inte det är riktigt stor risk i EFS-sammanhang att dylika högkyrkliga excesser tar sitt uttryck. Men prischef Fader Gunnar, han skriver för övrigt en mycket god bok om Rosenius. Så för er som känner att ni skakas i er äkt lågkyrkliga själ, så kan det vara värt att veta om detta. Det är hans serie om, hör och häpna, rätte lärare som han avhandlar Rosenius. För det är så att i vår kyrka, om vi då med vår kyrka säger Svenska kyrkan, så finns det en bredd i syn på vad sakramenten är. Och det finns det överhuvudtaget i den protestantiska världen. Det går faktiskt så pass långt, och det här är också lite överflödskunskap men väldigt roligt, att i Confessio Augustanas 13 kapitel, om ni känner nu igen allihopa, så sägs det faktiskt att sakramentens antal beror på vilken definition av dem man har. Så att det finns i alla fall en öppenhet även i postreformatoriska kretsar för att kunna ha fler än två sakrament om man så önskar. Och om man hävdar att det är sju, så är det ju förutom dop och nattvard, som ju inte är några tveksamheter i vår tradition, så är ju också äktenskapet, inte vigseln märkväl, utan det är äktenskapet, livet tillsammans som äkta makar, som utgör sakramentet i den om man ser äktenskapet som ett sakrament och inte vigselgudstjänsten. Prästvigning, förbönen för och oljesmörjelsen av de sjuka, det är en tradition som vi definitivt praktiserar här. Bikt och konfirmation, det utgör sju. Och andra, kanske huvuddelen av er som sitter här och huvuddelen antagligen av de som har predikat här också, skulle säga att sakramenten är två och att det då är dop och nattvard. Och där kan man dryfta. Det är inte en salighetsfråga. Men det är i alla fall så att dop och nattvard är de enda två då hävdar man som Jesus uttryckligen har instiftat själv. Och där hamnar vi återigen på Augustana. Definitionen avgör antalet. Ordet sakrament är latin och är en översättning av grekiskans ord mysterion, samma som har lett till vårt mysterium, som ju vi faktiskt också har. Guds hemlighet. En hemlighet som Gud har uppenbarat, men som förblir en hemlighet. Där det konkreta, det yttre, det fysiska får vittna om någonting större, får bära någonting större i sig. Det är ju något större som sker när dopvatten får föda till nytt liv. Det är något större som sker än det synliga. När en torr och blat och lite avalkoholiserat vin faktiskt inte bara får vara en symbol utan får vara en direkt delaktighet i himlens måltid. Den fest som väntar i evigheten. Sakramentet får vara ett yttre tecken på att nåden verkar och verkar osynligt. Och vi kan tro att så är fallet eftersom Gud i sitt ord själv har lovat att det är så. Om man vill fortsätta hålla på med kyrkohistoriska lustifikationer så kan det också sägas att även om västkyrkan i Rom håller antalet till 7 och de flesta protestantiska kyrkor säger att det är 2 sakrament. De ortodoxa i östkyrkan, de har inget fast definierat antal, så ni behöver inte komma ihåg några siffror nog om det. Men alla som accepterar tanken på att Gud verkar i en sådan form som sakramenten håller dop och nattvard i öst och i väst, så ser man att detta är 2 sakrament. Här handlar Gud med det fysiska och bortom det fysiska, och nåden får verka genom vardagens bröd, genom vardagens vin och genom vardagens vatten. Gud verkar i det konkreta. Och så är det med dopet, att vatten får föda till nytt liv. Och i vissa kyrkor, så även i Sverige och även i Svenska kyrkan, så har man ju dopfunten precis vid kyrkdörren, vid ingången. Som ett tecken på att dopet är ingången i kyrkan. Du kanske har varit i Sankt Ansgar i Uppsala. Har du varit, Maria? Aldrig. Där har de det. Det är värt att ta en titt på. För det är, i och med att du ändå kommer därifrån och tyvärr är på väg tillbaka dit. Så ta en titt, gå förbi där och håll koll på just hur det ser ut. Jag tror inte det finns någonstans i vårt stift som jag känner till. Men just att ha dopfunten vid kyrkans ingång som ett tecken på att dopet är det fundament som medlemskapet i Kristi rike får stå på. Den panten består, vare sig jag är gammal eller ung, oavsett mitt hälsotillstånd, och varar in i evigheten. Dopfunten får i så fall vara just ett tecken på att här tar allt sin början. Här får du leva alla dagar. Och i detta tecken har du dött. För som Paulus säger i Romarbrevets 6:e kapitel, verserna 3-5, om det är någon som vill slå upp. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Så dopet är, säger Guds ord själv, ett tecken just på att vi får dö tillsammans med Kristus och att vi får uppstå tillsammans med honom till ett nytt liv. När vi läser vår bibel och tittar på löftena i Gamla testamentet, så finns det flera av de händelser som är där som vi kan knyta an till dopet och som hjälper oss att bättre förstå dopet, vad det är och hur det kan påverka våra liv. Det första är redan i första Moseboken, där Guds ande svävar över vattnet. Som sägandes, här tar det nya livet sin början. Här sker något. Därför att ordet och anden är närvarande. Och något nytt tar sin början. Något nytt inträffar. Gud vill det. Därför sker det. Vi kan se det i arken. Noa och hans familj som räddades. Att dopet får vara en räddning. Vi ser naturligtvis i vandringen ut genom Röda havet när folket, Mose, som ju räddades ur vatten, drogs upp av faraos dotter. Men han för folket till befrielse. Att dopvattnet också får vara en befrielse från synden, befrielse från ondskans makter, befrielse från allt som tynger, och att vi där också får en just dö med Kristus och uppstå med honom, precis som Paulus skriver. Och den sista bilden är också från vandringen, folkets vandring, när de korsar Jordanfloden. De befinner sig i frihet, men de får kliva in i löfteslandet, det som Gud har lovat, det som han har gett dem. Så att det är en resa ur slaveriet och fångenskapen in i det utlovade. Och dopet får innehålla båda de bilderna. Och det sker samtidigt, till skillnad från för Israels folk som ju fick vänta över 40 år emellan de här två händelserna. Så de är momentana. Men det är bilder, men de kan hjälpa oss att förstå mer av dopets innebörd och dopets innehåll. Och när vi ser på oss själva och på dopet, så tänker jag att det finns två bilder, eller två sätt att se det, två infallsvinklar som hjälper oss att se och förstå vad dopet är och kan vara. Och de kan komplettera varann och hjälpa oss att förstå mer. Vad är det Jesus menar, eller vad är det han önskar? Han som ju faktiskt i missionsbefallningen i Matteus 28 säger att döp dem. Vi har fått en uppgift att gå ut i hela världen, göra alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Så vi döper på Jesu uppmaning. Så om frågan varför hängde i luften, så hävdar jag att den i alla fall har fått sitt svar. Vi döper därför att Jesus har sagt att vi ska göra det. Vi kan se på dopet på två vis. Det första är att dopet blir ett yttre tecken. Vattnet rent fysiskt. Antingen barnet som blir blött i håret. Eller om ni kanske har varit på Wilhelmsberg någon gång när det har varit dop av konfirmand. Det har jag fått vara med om som konfirmandledare där ute. Blöt konfirmand och blöt ledare som kommer upp ur Storsjöns, inte allt för varma vatten. Det är ett yttre tecken. Det blir också ett tecken på det yttre, finns också ett tecken på en bekännelse, antingen hos den som döps eller hos de föräldrar som bär fram barnet till dop. Det får vara ett yttre tecken på omvändelse, ett yttre tecken på att det finns tro, ett yttre tecken på att det finns längtan. Och precis som omskärelsen var ett yttre tecken också, och inte bara ett inre tecken, men det var även ett yttre tecken för Israels folk, så får också dopet vara ett yttre tecken på tillhörigheten till Guds rike, till Kristus. Något som syns utanpå. Men dopet får också vara ett inre tecken. För omskärelsen var ju inte bara något som skulle vara ett yttre tecken, utan det innebar ju också en inre tillhörighet. En inre tillhörighet till folket. Och dopet får vara ett inre tecken på Guds nåd. Återigen detta, i det fysiska, i det vardagliga, så verkar Gud. Använder vanligt vatten och föder liv. Det får vara ett tecken på Guds nåd för den enskilde, hur Gud utväljer, förbarmar sig och räddar. Det är också ett tecken på hopp. Att vi har någonting att hoppas på. Någon att hoppas på. Och det är också ett tecken på tro. Ett inre tecken på tro som Gud skapar, föder och förnyar i dopet. Och den helige andes utgjutelse är tätt och intimt kopplad just tillsammans till dopet. Det kan ge yttre resultat och yttre tecken, som på pingstdagen. Men det behöver inte göra det just där och just då. Men andens inmarsch i en människas liv får vara ett inre tecken som samspelar med det yttre tecknet av dopets vatten. Och i bägge fall så hör de samman och visar tillhörighet. Jag hör Herren till. Du som döps hör Herren till. Du som är döpt hör Herren till. Vare sig du tycker det är bra eller inte. Men är du döpt så tillhör du Gud. Du kan försöka smita ifrån det. Du kan sucka över det. Du kan jubla över det. Men vi kommer inte ifrån det. Det är ett objektivt faktum. Är du döpt så tillhör du Gud. Och kommer att också... Det kanske låter väldigt hårt, men du kommer att stå till svars eller hållas ansvarig eller på något sätt. Det kommer att... Det får konsekvenser åt alla möjliga håll faktiskt. Det enda man kan säga att det inte har är att det är ingenting som är meningslöst och menlöst. Det är på riktigt. För dopet är... Att vi har dött med Kristus, vi har uppstått med Kristus. Dopet är till liv. Det är för att anden ska ges och det är till frälsning. Och jag tror att det faktiskt till syvende och sist är så att det är Gud som agerar i dopet. För om jag inte hade varit döpt, men i min egen högst mogna ålder av 28 år, eller låt säga att jag hade varit 20, den ålder då jag var som mest säker på allting och visste mest. Absolut säkrast på att jag hade rätt på alla sätt när jag var 20 år. Jag är lite mindre säker på den saken just nu. Så det är väl ålders svaghet. Men låt säga att jag som 20-åring hade inte var döpt innan, kommit till tro och blivit döpt. Är det då rimligt att anta att jag hade haft full förståelse av allt vad dopet innebär? Nej. Är det rimligt att tro att jag hade haft full förståelse av allt frälsningen får innebära? Nej. Är det rimligt att tro att jag skulle hinna lära mig det om jag så blev 120 år och hade 100 år på mig och aktivt fundera på det, fick vara frisk och ha hälsan? Näppeligen. Jag är högst tveksam till det. Dopets rikedomar är inte avhängiga primärt av vår intellektuella förmåga, utan det är avhängigt av vem Gud är. Och det är hans skatter och hans rikedomar vi får ösa ur. Och det är någonting jag i alla fall är grymt tacksam över. Guds nåd är det som är verksamt i dopet. Och jag tycker det har varit så vansinnigt skönt och vansinnigt konkret på ett väldigt speciellt sätt när jag var i Bergen i Norge för rätt många år sedan och gick bibelskola. Ja, det var samtidigt som jag var drygt 20, så jag var väl mycket säkrare då. Men det är i alla fall en poäng där som jag tycker är väldigt skön och som förhoppningsvis kan tjäna än idag. Deras dopfunt var en vanlig, så här stor, gul badbalja. Sån som ni har tvättat era barn i när de var små. Sån som jag inte har blivit tvättad i, men som jag vet att Hanna Gunnevall har blivit tvättad i. För jag har sett den hemma hos er, Birgitta. En sån stor badbalja. Det var deras dopfunt. För att visa och konkretisera just att det är vanligt vatten. Det behöver inte vara en schysst guldfat eller utarbetat. Det kan vara det, men det måste inte vara det. En vanlig plastbalja, sån som man köper på stormarknaden eller babybutik för 200 spänn. Häll två hinkar ljummet vatten i det. Därför att det som är verksamt är inte att vattnet är liksom speciellt schysst vatten hämtat från någon jättehäftig glaciär högt upp på högfjället och sen nerburet med ren transport till bergen eller så. Det är inte det det handlar om, utan det handlar om är att Gud med sin ande verkar. Och då kan en vanlig Gud badbalja med 15 liter ljummet vatten i vara den plats där anden verkar så att det nya livet föds och att i det här fallet då små barn fick begravas med Kristus och uppstå till härlighet med honom. En vanlig gul badbalja. Jag tror jag ska äska det i nästa budget att vi ska köpa en gul badbalja till kyrkan. Jag blir så lycklig bara jag tänker på det. Det är Gud som verkar. Det är inte hantverksskickligheten hos lirarna på Hammarplast eller vem det nu är som har gjort badbaljan som avgör att det blir ett giltigt dop. Utan det är Gud som gör det. Gud som är och han som förmår att göra. Han som förmår att verka även med vanliga saker, vanligt vatten, och förmår föda ett nytt liv. Sen kan det vara fundering just kring detta med dop. Hur ska man tänka? Hur är det rätt att förhålla sig till det? Och framförallt kanske just det här med frågan, ska man döpa småbarn eller ska man inte göra det? Det finns ju en del, och det här är inte på något sätt som en pik mot de som är baptister, utan snarast bara hur man kan argumentera, för det är viktigt, det är en försåtlig grej. Och det gäller nog både för de som har en baptistisk och en lutheransk böjelse vad gäller dopsyn. Det finns ju de som säger att föräldrar gör övergrepp på barn när man döper sina barn. Problemet är väl att samma sak borde väl rent logiskt kunna användas som att föräldrar begår övergrepp på sina barn när de ger dem mat, för de får inte välja. Ger dem ett namn, för det får de inte heller välja, och det får de dras med även om de kan byta namn när de blir större. Ger dem någon form av uppfostran. Jag minns att när jag gick på gymnasiet så var det ett halvseriöst, i alla fall kanske till och med helseriöst förslag på Folkpartiets ungdomsförbunds årsmöte som en motion att man skulle jobba för, nämligen att barn skulle ha rätt att välja bort sina föräldrar eller att välja nya föräldrar i någon slags bizarr tolkning av individens frihet in absurdum. Men problemet är, vi är ju beroende av varandra. Jag kan inte som 3 månaders baby säga att nej, mamma är jobbig, ge mig en ny. Det finns ingen ledig, ja, men då sitter jag väl här och väntar på att jag ska lära mig äta riktig mat, och skulle jag dö på kuppen så i alla fall fått göra det utifrån min egen frihet. Vi är ju beroende av varandra. Det är fullständigt löjligt det att hävda att människor är så frikopplade från varandra så att alla val som någon annan gör för en därmed är direkt skadliga. Jag är väldigt tacksam att jag fick ett namn och inte bara fick ett personnummer, för det hade jag fått i alla fall av staten. Ja, nu är det 18, 81, 07, 21, 78, 98. Vad vill du heta i fortsättningen? Lite fånigt. Men argumentationen finns. Och det är inte det. Den finns inte så ofta inom kristna kretsar, men det är värt att hålla koll på, värt att tänka efter. Är uppfostran, namn, mat, det är också en form av påverkan. Och jag är ganska glad att jag både fått ett namn och fått mat under min uppväxt. Tack, mamma. Tack pappa också. Jag tror att du är medskyldig. Ja. Men kring detta med barn och vuxna. Så vi har en del saker i Bibeln där det finns möjliga motsägelser, eller i alla fall att våra bilder kanske blir lite förenkla ibland. I Apostlagärningarna 2, när på pingstdagen så säger Petrus det att låt er döpas, låt omvända er och döp er. Då får ni den heliga ande som gåva. Alltså anden kommer efter dopet. Men däremot, om ni kommer ihåg i höstas när jag sprang runt i kaftan och var fullständigt nipprig, Cornelius och hans hus när de kom till tro, anden kommer över dem, varpå de kristna konstaterat, men de är ju hedningar, men de har tagit emot anden precis som vi, då finns det väl inget hinder för att de blir döpta. Anden kommer före dopet. I Markus 16 så sitter dop och frälsning ihop väldigt tydligt. Medan rövaren på korset har Jesu löfte på att redan idag ska du vara med i paradiset utan dop. Det är tydligt att en del av de här sakerna, alltså, tro och dop, dop och tro, vad som kommer först och vad som kommer tvåa, det finns, jag säger inte att det är motsägelser, men jag säger att de system som vi drar upp ibland kanske blir för snävt skurna för Gud. Inte så att Gud är regellös och tygellös, men eftersom han är och vi är avspeglingar på sin höjd, så kan det vara så att vi inte har full koll på alla saker. Det kan gott vara så. Och när vi då försöker förstå, vad är rimligt? Vad är ett rimligt agerande? Vi kan inte explicit se att barn döps i Bibeln, det är faktiskt så. Men vi kan se till exempel Apostlagärningarna 16 hur Lydia, purpurhandlerskan, och hela hennes hus blev döpta. Utifrån en förståelse av vad familj och hus är, som inte är så nära vår egen superindividualistiska jag vill adoptera bort mina föräldrar tid, utan som ligger närmare en normal förståelse av vad det kan ha varit i det grekiska samhället, så är det ganska rimligt att tänka sig att det innefattar också barn. Och om man då ska försöka pussla de här åt olika håll, så får vi också en del saker som i alla fall för mig blir väldigt betydelsefulla när jag säger att jag tror att det är rätt och jag tror att det är riktigt att vi döper även de som är små, de som är spädbarn. För att vad gör man annars med den som är förståndshandikappad och inte kan prata? Som jag tänker på en bibelskolekompis vars storebror hade en rätt rejäl utvecklingsstörning. Han var jättebra på att dansa och kramas. Han kunde 20 tecken teckenspråk och kunde inte säga ett ord. Detta med att kunna avge en stabil och klar bekännelse var som inte riktigt hans grej. En ettårig katekumenatskurs eller gå 10 gånger alfa, det hade inte funkat. Men jag tror att Gud ändå kunde verka tro och föda tro på samma sätt som att han kunde ha tro och tillit till sina föräldrar och till sina syskon. För tron är inte bara en intellektuellt församthållande, utan tro handlar också om tillit och om tilltro. På samma sätt som ett litet barn mindre än en timme efter födseln kan skilja på sin egen mamma och mammas identiska tvillingssyster, eller för den delen alla andra kvinnor i världen, så tror jag att ett barn kan känna tillit och tilltro till Gud tidigt av, rätt av. Och vi får också problem med de som är allra äldsta eller de som är svårt sjuka, där ord och språk har trillat bort. Men vi kan fortsätta att veta att det dop som de har med sig, eller det dop som de får, är giltigt, det förblir giltigt. Och vi kan lita på det. Det är en slags rimlighetsbedömning från min sida. För jag tror också det att dopet kan och får och bör och behöver bära oss i alla åldrar. För även ett litet barn kan vara riktigt elakt, grymt och taskigt mot sina syskon. Stjäla russin från varandra eller slåss eller luggas eller vad som helst. Även en utvecklingsstörd äldre bror kan ibland bli sur och grinig och göra saker som faktiskt han också förmår förstå att det här är tvärt emot att kramas. Det här är rent ut sagt elakt med sina begränsade förståndsämnen. Och till och med en gammal människa på kanske 28 eller 78 eller 98 kan vara sur och grinig. Och det är mer än vad ork, hunger och törst egentligen förtjänar. Paulus skriver i sitt brev till Titus i 3:e kapitlet, verserna 4-5, att Gud räddade oss eftersom han är barmhärtig, och att han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den helige ande. Gud är den som verkar, det är han som räddar oss, oavsett om vi är 20, kan allt, vet allt, eller om vi är 10, 30 eller 90, inget kan, inget vet, eller på väg bort eller mot den fulla kunskapen. Så något om tron. För jag tror att tron är nödvändig för frälsningen, eftersom Bibeln säger det. Men jag tänker att tro inte nödvändigtvis handlar om det intellektuella försanthållandet, som det har fått kanske en slagsida för i vår värld överhuvudtaget de sista, säg, 300 åren. Utan jag tror att, tänker mig att tron just handlar mycket om det relationella, om tilliten, om tryggheten, om förtröstan. Den typen av ord också handlar om tro. Också handlar om tro. Och i så fall så är det inte orimligt att tron kan få födas i dopet. Den helige ande kommer in och säger hej. Och att det går också att få ett gensvar. Sen måste den tron näras och födas, så att det inte blir som ordet som sås ut och att det plockas bort, att det knappt hinner gro utan att det rycks bort som ogräs. Utan att den tro som har fötts måste komma i den goda jorden, eller att jorden i alla fall får beredas så att det kan få växa upp och bära frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Men det behöver det göra för oss alla. Och den markberedningen i våra egna hjärtan, den behöver vi själva jobba med och be Gud om hjälp med var eviga dag så länge vi lever. Tron får bära. Och dopet äger giltighet även om vi slirar och faller i mänsklig bemärkelse, eller om vårat sinne fördunklas. Johannes skriver i sitt första brev att mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Och så fortsätter han med att om någon av oss syndar, så har vi en som är, han lyfter upp Jesus och pekar på att vi har en som är trofast och rättfärdig, en som har gått före. Och om vi bekänner våra synder så får vi förlåtelse, därför att Gud har lovat det. Och vi får bäras av att dopet inte behöver göras om en gång efter annan, utan att det varar. Och att vi har en uppstånden Herre som vi får dö med, som vi har fått dö med och som vi har fått uppstå med tillsammans med till liv och för liv. För dopet, tänker jag, det är en Guds gåva till oss, där Gud är den som primärt handlar. Precis som frälsningen inte är någonting vi kan hålla på själva med, att vi ska klättra på en bönskälke ända upp till himlen som Jack gjorde i den gamla sagan. Så att när vi som församling får bära fram ett barn eller en vuxen som inte är döpt till dopet. Barnet bär vi ju rent fysiskt, den som är äldre kan gå på sina egna ben. Men vad som sker i vilket fall är att vatten helgas. Gud griper in i det vardagliga. Han verkar i världen. Och ett yttre tecken får ges på att en inre förvandling sker. Det är en förändring. En förvandling som har sitt ursprung i den Gud som vill oss väl och som älskar oss. Och därför har kommit och blivit som en av oss för att vi skulle kunna bli honom lika. Vi får minnas det att vi, om vi är döpta, hör Jesus Kristus till. Vi, om vi är döpta, får ha gemenskap med honom. Och att den gemenskapen och det löfte han har gett i dopet på tillhörighet till hans rike, den varar och den består härifrån, från den dag då dopet skedde och in i evigheten. Så får vi tillsammans resa oss upp och stämma in i vår kyrkas bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapelse. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Vi ska nu få sjunga psalm 69 tillsammans.